Det är torsdagen den 21 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. De senaste 20 åren ungefär så har drygt en halv miljon människor fått uppehållstillstånd i Sverige för att de fått arbeta här, så kallade arbetskraftsinvandrare. Och när den här arbetskraftsinvandringen var som högst på 10-talet så uppgick den till ungefär 40 000 människor per år. En betydande del av den totala invandringen. Men nu vill politikerna både till höger och vänster strama upp detta. En del nya regler är redan införda. Och förra året föll också antalet arbetskraftsinvandrare ganska mycket. Och en ännu mer restriktiv politik är på väg. Tidepartierna vill att det lönekrav som gäller för att få arbetstillstånd ska höjas från ungefär 30 000 kronor som det är idag till ungefär 37 000 kronor, vilket är medianlönen i Sverige. Och det här kommer givetvis göra att färre tjänster kommer vara tillgängliga för den som vill invandra för att arbeta i Sverige. Och enligt Tidöavtalet finns det en punkt som heter skärpta villkor för arbetskraftsinvandring, och där står det: utgångspunkten ska vara att arbetstillstånd endast ska beviljas om det arbete till vilken arbetskraftsinvandring sker i normalfallet har en lönenivå som motsvarar medianlönen. Men i veckan fick vi veta att tidregeringens färska och nya arbetsmarknadsminister Johan Britz, han är inte riktigt med på det här, utan tvärtom. Så här sa han i en intervju i DN i måndags: företagen och offentliga arbetsgivare har varit väldigt tydliga med vilka konsekvenser de ser om vi går vidare och tar det här nästa steget. Därför tycker vi det är dags att dra i handbromsen och inte gå vidare helt enkelt. Hur tänker han och hur ska vi tänka kring arbetskraftsinvandring? Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika varianter och regleringar? Det ska vi prata om idag, och då säger jag varmt välkommen till just arbetsmarknadsminister Johan Britz. Välkommen!
Tack så mycket!
Ja, jag sa inledningsvis, det står i Tidöavtalet att medianlönen ska vara gräns för arbetskraftsinvandring. Nu vill du rucka på det. Varför accepterar du inte den tidigare överenskommelsen?
För Liberalernas del så är det väldigt viktigt att kanske utifrån din fråga börja med att säga att vi absolut accepterar tidigare överenskommelser. Vi står bakom hela Tidöavtalet. Med det sagt så är det ju saker som finns i Tidöavtalet som vi har mer kunskap om nu. Arbetskraftsinvandringsfrågan är en sån. Vi har gjort väldigt betydande förändringar. Vi har höjt lönegolvet från 13-14 000 kronor till närmare 30 000 kronor. Vi har också förändrat möjligheten att som asylsökande ändra skälen till att man befinner sig i Sverige till att bli arbetskraftsinvandrare, vilket har varit väldigt bra. Och nu diskuteras då att ta det här nästa steget, att höja lönegolvet ytterligare till ungefär 37 000 kronor. Då har vi efter den här processen, det är en utredning som har ägt rum, och vi har också gett ett uppdrag till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen att reda lite grann i vad det här skulle få för effekter och vilka andra typer av undantag som skulle behövas. Så kommer vi sammantaget fram till att det vore nog inte en klok idé för Sverige att gå vidare och ta det här nästa steget.
Vad vet du nu hösten 2025 som din tidigare chef Johan Persson inte visste hösten 2022 när han skrev under Tidöavtalet?
Ja, men jag tror man ska se att Tidöavtalet skrevs under i en annan tid. Dels hade vi inte gjort den här utredningen som vi nu har fått, men vi har heller inte så att säga, hört alla de arbetsgivare som behöver anställa människor, som har problem med sin kompetensförsörjning. Alla deras röster fanns inte med i den diskussion som föranledde Tidöavtalet. Och de har ju varit väldigt tydliga nu, inte minst på senare tid när man pratar om det här sista steget från 80 till 100% som lönegolv, med att det här skulle få väldigt allvarliga konsekvenser för deras möjligheter att rekrytera personal, kompetent personal utomlands ifrån som de inte får tag på i Sverige.
Okej. Nu ska vi avslöja att 2022, eller fram till 2022, satt ju du på Storgatan på Svenskt Näringsliv, där jag tror det fanns en betydande kunskap om vad arbetsgivarna tyckte och tänkte. Vad tänkte du själv när du såg Tidöavtalet hösten 2022? Reagerade du direkt på det här att det här blir inte bra? Eller har du ändrat det sedan dess?
Nej, men under förra mandatperioden så skedde ju delvis på grund av migrationskrisen då 2014-2015, när det kom 160 000 asylsökanden som kom under 2015. till Sverige, så skedde ju en, tycker jag, i samhällsdebatten en sammanblandning av asylinvandring och arbetskraftsinvandring. I tidigare roller så har jag försökt att tydliggöra att det är viktigt att man särskiljer de här två invandringsformerna, eftersom, och det finns ju bra data på det som visar att asylinvandring till Sverige, det är en nettokostnad för vårt land på helheten. Inte alltid på individnivå förstås, men som helhet. Medan arbetskraftsinvandring är en nettoinkomst för Sverige på helheten. Inte alltid på individnivå, men på helheten. Och därför har jag alltid tyckt att vi ska vara aktsamma om att skapa möjligheter för människor att komma till Sverige om de vill och kan bidra, om vi tjänar på det helt enkelt.
Okej. Vad är du rädd för att det blir för konsekvenser om man höjer kravet till medianlönen just nu 37 000 kronor?
Nej, men en uppenbar konsekvens blir är ju att ett antal yrken som företag efterfrågar, och även offentliga arbetsgivare ska jag säga. Vi pratar ju om sjuksköterskor, vi pratar om it-tekniker och den typen av arbeten, ofta så att säga, universitets- eller högskoleutbildade människor. Det skulle helt enkelt göra det ännu svårare för företagen att hitta kompetent personal. Och då har vi ju utmaningen i Sverige att vi har både kompetensbrist och arbetslöshet. Och då kan man ställa sig frågan, varför ska man då inte bara ta de arbetslösa? Varför kan inte de arbetslösa ta de här jobben? Och då är ju utmaningen här att en stor del av den arbetslöshet vi har, den består av människor som har asylinvandrat till Sverige, som är utrikesfödda, som har asylinvandrat till Sverige. De har inte de färdigheter, de har inte språkkunskaper, de har inte den utbildningsnivå och så som behövs för att ta de jobb som arbetsgivarna i Sverige behöver rekrytera till. Mm. Och därför är det väldigt viktigt att arbetskraftsinvandring kan äga rum och att, att det sker utifrån arbetsgivarnas, så att säga, perspektiv. Och de har varit väldigt tydliga att höjer man nivån, då blir det problem.
Mm. Vi ska återkomma till det där med sammanblandning av grupper och även till arbetslösheten. Men var tycker du lönekravet ska ligga någonstans? Är det bra som det ligger idag, 80% av medianlönen?
Jag vill inte, det är ju en del i överenskommelsen i tidavtalet, så att säga, pacta sunt servanda. Det är där vi är just nu. Jag är öppen för att vi framöver utvärderar det. Nu har inte det varit i effekt så länge, så att det är inte helt enkelt att säga om det här är en optimal nivå. Men låt oss bromsa ökningen nu och sen utvärdera hur nuvarande nivå, hur den har slagit positivt och negativt.
Det har ju minskat, som jag sa inledningsvis, antalet arbetskraftsinvandrare ganska mycket. Men 80% så länge, och sen om något år eller två så utvärderar vi. Är det det besked du ger idag helt enkelt?
Det är väl ett rimligt sätt att förhålla sig till det här just nu. Att ytterligare göra andra förändringar just nu tror jag skulle bara stöka till systemet.
Mm. Om vi går tillbaka till det med att blanda samman invandring. Det är ju så att ett argument för högre lönekrav, det är ju att man vill minska arbetskraftsinvandringen generellt just för att den är invandring. För man inser att all invandring av sociala skäl eller av andra skäl är negativt. Så resonerar exempelvis Sverigedemokraterna, tror jag. Fler nyanlända, oavsett orsak till invandring, innebär mer problem av det slag som vi numera, eller ni politiker, numera associerar med invandring. Förstår du den synpunkten?
Det är ju inte Liberalernas perspektiv. Liberalernas perspektiv är att vi har haft en period av väldigt hög asylinvandring till Sverige. Den, kan jag säga som ganska ny arbetsmarknadsminister, innebär ju att vi har en situation med arbetslösheten som kommer vara väldigt svår att komma åt. Det leder till slutsatsen att utifrån det perspektivet så kommer vi fortsätta behöva ha en stram asylinvandring till Sverige under överskådlig tid. Annars kommer vi inte kunna ha resurser att hantera de utmaningar vi har på arbetsmarknaden. Men utifrån ett arbetskraftsinvandringsperspektiv som Sverige ska och tjänar på, så finns det ju ingen anledning att där, utifrån mitt perspektiv, utifrån Liberalernas perspektiv, begränsa det. Sverige blir rikare av kompetent arbetskraftsinvandring.
Mm. Så en generell invandringskritiker som säger så här att även fast man får uppehållstillstånd som arbetstagare, så kommer man ändå från länder som ligger oss avlägset kulturellt, att man får med sig hit kanske hederskultur, att det skapar sociala problem i förlängningen, brottslighet och så vidare, kulturkrockar. Det köper du inte alls.
Jag vet inte riktigt faktiskt vem det är som uttrycker sig på det sättet. Jag har inte hört.
Jag har hört många som säger att invandringen generellt måste ner. Och det tycker man hör ofta från Sverigedemokratiskt håll, att det viktiga är den totala klumpsumman, inte...
Ja, det är inte vad jag hör riktigt i alla fall, okay, kan jag säga. Men det är i alla fall, oavsett vem som säger det eller inte, så är det inte Liberalernas perspektiv. Utan Liberalernas perspektiv är att kvalificerad arbetskraft som vill komma till Sverige för att arbeta och som på totalen är en nettovinst för oss, den ska vi välkomna till Sverige.
Mm. Finns det någon övergräns för den?
Ja, man kan väl filosofera kring det. Ja, om vi tittar på företagen, det bästa vore ju om vi förstås klarade av att försörja alla våra företag och offentliga arbetsgivare med det utbildningssystem och de människor som finns i Sverige och som vi uppfostrar här. Det tycker jag ändå är en rimlig utgångspunkt. Men på marginalen så blir arbetskraftsinvandring viktigt för att fylla luckor som vi inte kan fylla annars.
Min fråga var, finns det någon övergräns för arbetskraftsinvandringen som du ser det? Du gav inte riktigt svar på det. Vill du ju svara ja eller nej?
Ja, jag har inte ställt mig den frågan riktigt tidigare. Det är inte liksom ett problem att det kommer för många ingenjörer till Sverige och jobbar, tycker jag.
Nej, men
någon dag kanske det blir ett problem om det kommer 1 miljard ingenjörer till Sverige.
Du ser, jag är på väg mot 10 000 tyska bögar.
Ja, jag noterar det.
Men grejen var ju att många drev med det när det gällde asylinvandringen tidigare, men den gången kom det ju 10 000 tyska bögar och den gången ändrade sig väldigt många som hade sagt att det finns faktiskt inga gränser. Det var därför jag undrade, och jag tycker du svarar att någonstans kanske det finns en gräns. Du, ett annat argument för att strama upp arbetskraftsinvandringen, det är ju att det i alla fall tidigare förekommit fusk och att människor har exploaterats av arbetstagare på olika sätt. Är det ett relevant argument i sammanhanget?
Ja, det tycker jag. Ett väldigt relevant argument. Det finns ju... Vi har höjt lönegolvet den här regeringen, men vi har ju också stoppat den här möjligheten att gå från att vara asylinvandrare till att bli arbetskraftsinvandrare när man befinner sig i Sverige. Poängen med arbetskraftsinvandring är att man söker ett arbetstillstånd utanför landet, och då när det finns en efterfrågan och det finns en match mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, då kan man få ett tillstånd tidsbegränsat för att komma hit och arbeta. Det vi gjorde, det alliansregeringen gjorde när man införde arbetskraftsreformen då 2007, 8 någonting, ja, sånt där kanske. Ja.
8 var det nog.
Ja. 8. Vi säger 8. Då skapade man ju också den här möjligheten att om du har kommit hit som asylinvandrare men fått avslag på din asylansökan men under tiden skaffat dig ett jobb, så får du konvertera din, så att säga, din asylansökan eller din status som asylsökande till att bli arbetskraftsinvandrare istället utan att lämna landet.
Vad är det här som kallades spårbyte? Jag tror många av lyssnarna
spårbyte, några har kallat det kattluckan och så, men spårbyte, precis så. Och det har ju visat sig ha ganska negativa effekter på Sverige. Därför att det har gjort att många människor har kommit hit och kallat sig asylsökande, men de har vetat att de aldrig kommer få asyl. Och så har de istället tagit jobb som inte alls lever upp till den nivå på lön som vi förväntar oss av en arbetskraftsinvandrare. Så att om du kombinerar spårbytet med den låga lönegolvet på 13-14 000, då har vi fått en väldigt problematisk situation.
Men när vi då tagit bort spårbytet och höjt till det som idag 30 000 eller 80% av medianlönen, har vi därmed kommit till bukt med det här problemet med exploatering och fusk, huvudsakligen?
Huvudsakligen tror jag att vi har gjort det, svarar jag. Sen behöver vi bli duktigare också på att följa upp så att de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare också får den betalning de har blivit utlovade. Mm.
Migrationsverket har ju fått i uppgift att titta lite närmare på om yrken ska undantas från det här lönekravet, och nu föreslår man 152 stycken sådana. Är det en lösning att man kanske kör med högre gränser generellt, men man kör undantag för vissa specifika yrken där vi har behov? Är det en lämplig kompromiss?
Men det är ju så vi har tänkt hittills, och det var ju för att hitta det här... klara av både att höja lönegolvet, men ändå så ser vi att det finns vissa yrken som ligger under lönegolvet men där efterfrågan är väldigt stor och där det inte finns personal i Sverige. Nu kommer ju den här utredningen precis före sommaren från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, Och jag tror att de flesta blev ganska förvånade när man såg att det var 152 undantag. Det var inte 5 undantag, det var inte 10 undantag. Det var 152 undantag. Och det är klart att om man har en lista på 152 undantag som dessutom rimligen ska uppdateras varje år, det vill säga yrken ska åka in och yrken ska åka ut från den här listan, så kommer detta inte bli ett ändamålsenligt system för arbetsgivare och offentliga arbetsgivare.
Så det här är ingen framkomlig väg att köra med undantag riktigt?
Ja, det är ju det vi är överens om. Och kommer vi inte överens om någonting annat så blir det väl ungefär så, tänker jag. Men vi i Liberalerna, vi tror ändå att det vore ett enklare system att bromsa nu. Låt oss tills vidare ha den här 80%-nivån. Vi säger inte att den är perfekt och så utvärderar vi. Och så fattar vi ett nytt beslut om några år på mer stabil grund.
Mm. Kan jag säga till er som lyssnar då att poddredaktör fanns inte med på listan här, så tydligen tycker man inte vi behöver ytterligare sådana från utlandet. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Man föreslår också yrken som ska exkluderas från möjlighet att beviljas tillstånd för arbetskraftsinvandring. Inte många, men bärplockare och personliga assistenter tillhör dem. Varför det?
Det är ju exempel på yrkesgrupper där vi har sett ett utnyttjande av människor på ett sätt som vi inte kan acceptera i Sverige helt enkelt. Och därför är det rimligt att man identifierar de grupperna som då inte längre kan komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare.
Vad kommer svensk sylt att kosta i framtiden när vi inte kan rekrytera utländska bärplockare?
Här får man väl ställa sig frågan hur många kronor extra är man beredd att betala för sylten för att slippa att man vet att bären inte har plockats av människor som har exploaterats.
Mm, okej. Okay. Ja, det har ju kommit, som jag sa inledningsvis, 500 000 människor hit som arbetstagare ungefär de senaste 20 åren. Har de gjort Sverige till ett bättre eller sämre land, skulle du säga?
Jag tror att de har gjort, framförallt Sverige, har de gjort Sverige till ett rikare land. Deras kompetenser efterfrågas av arbetsgivare, och då ska man komma ihåg att det är både privata företag, men det är också offentliga arbetsgivare, inte minst inom vården, som jag nämnde tidigare, som har kommit hit och bidragit. Det finns en efterfrågan på dem. Det är därför det är väldigt viktigt att skilja på asylinvandring och arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring bygger på att det finns en arbetsgivare som efterfrågar en person som de har svårt att få tag på i Sverige. Och det, ja, på totalen. Sen är det klart att alla arbetskraftsinvandrare kanske inte har varit en plusaffär för Sverige. Men på totalen har de varit. Precis som att alla asylinvandrare inte har varit en negativ affär för Sverige. Men på totalen har asylinvandringen ändå kostat oss pengar.
Du har ju redan adresserat det här tidigare, men det här är ju någonting som ofta dyker upp, att där vi har då nästan 10% i arbetslöshet i Sverige, är det inte smartare att se till att jobben som finns går till dem, och om de inte har rätt kvalifikationer försöka utbilda dem på något sätt så att folk slipper gå arbetslösa här hemma? Du har ju börjat, men varför inte utbildning och vidareutbildning och språk, jag vet inte vad man kallar det, kompetenslyft, kunskapslyft eller något sådär, varför inte det ett alternativ?
Nej, men jag tror att vi behöver göra det också. Vi behöver göra många saker, både för enskilda individers skull, människor som är arbetslösa. De behöver få den rustas på ett sätt som gör att de ändå har någon chans att matchas in på den svenska arbetsmarknaden och klara de krav som svenska arbetsgivare ställer. Också för samhällets skull är det viktigt att de gör det. Då blir de ju helt plötsligt mycket mer, då bidrar de ju till samhället helt enkelt. Men det kommer inte räcka, helt enkelt. Det finns inga kalkyler, vad jag har sett, som kan bevisa att vi på kort tid kan vidareutbilda eller kompetenslyfta personer som finns i Sverige och därmed inte skulle behöva någon arbetskraftsinvandring. Det verkar inte så i alla fall.
Okej. Några frågor om arbetslösheten generellt, som är vad jag tror är en växer sig större som fråga i politiken. Den var 9,4% i juni. Den var 6,5% när den här regeringen tillträdde. Vad beror det där på egentligen, att den bara stiger och stiger?
Ja, men man får väl tänka på arbetslösheten, om man ska försöka analysera den. Den består av lite olika faktorer. Vi har ju en utdragen lågkonjunktur. Det har påverkat i närtid arbetslöshetsnivåerna. Till det så har vi dessutom ett handelskrig, ett tullkaos som har uppstått, vilket har fått både företag och konsumenter att avvakta med inköp och investeringar. Men det stora problemet med den svenska arbetslösheten, den är av strukturell art. Hälften av alla arbetslösa i vårt land är utrikesfödda. 2/3 av de långtidsarbetslösa, och då har man alltså varit arbetslös längre än 12 månader, de är utrikesfödda. Det här är personer som i de allra flesta fall inte kan svenska tillräckligt väl, och de saknar andra typer av kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar. Och där har vi den stora strukturella utmaningen, och det är därför jag säger att ska vi klara av den och ha resurser att hjälpa de här människorna, både med krav men med möjligheter, så kommer vi behöva avsätta en del resurser för det framöver. Och då kan vi inte samtidigt ha en fortsatt hög asylinvandring till Sverige. Därför behöver vi en stram asylinvandring till Sverige under överskådlig tid. Mm.
Du har givetvis rätt, för även i den mest brinnande högkonjunktur har Sverige numera inte lägre än ungefär 6% arbetslöshet. Och man tar då 2% av den, är väl den normala. Man har alltid lite arbetslöshet i samhället. Men säg då att det är kanske 4% som det är då svårt att anställa idag på grund av det du säger, språkkunskaper och för dålig utbildning. Vad gör vi åt dem då?
Ja, då är det liberala svaret är ju egentligen tre. Nummer ett, utbildning. Och det kan vara språkutbildning, men och också yrkesutbildningar. Vi tittar nu på möjligheten att göra kortare yrkesutbildningar. Yrkesutbildningar, normalt sett så krävs det att man har gått klart grundskolan för att göra en yrkesutbildning på gymnasial yrkesvux, som det heter. Vi tittar nu och har en försöksverksamhet igång som innebär att man kan läsa en kortare yrkesutbildning även om man inte är klar med grundskolan, vilket många av de här då inte är av de här svåra fallen. Så det är det ena, utbildning, yrkeskunskaper, språk. Sen är det ju incitament på olika sätt. Vi behöver göra det mer lönsamt att arbeta och samtidigt också göra det mindre attraktivt att leva på bidrag, för att man hela tiden ska känna att det finns ett hopp om en bättre tillvaro om man har ett arbete.
Det var två, utbildning och incitament.
Ja, förlåt. Jag menade å ena sidan, det var tre. Så det var utbildning, gör det mer lönsamt att arbeta och gör det mindre attraktivt att leva på bidrag. Det var tre.
Okay. Det här är ju ändå knappar som är ganska välkända. Jag tror man har skruvat på dem ganska länge. Fortfarande finns ett antal 100 000 personer som det är, som du säger, långtidsarbetslösa. Och man brukar använda eufemismen där, står långt från arbetsmarknaden. Kan man skruva så mycket mer på de här rattarna?
Det tror jag, men jag tror att också att vi kommer behöva göra mer.
Ja, men det är ju samma rattar du nämnde som vi alltid har pratat om.
Ja, och det vi också gör nu till exempel, som vi kommer införa under den här mandatperioden, tror jag, det är ju ett aktivitetskrav i försörjningsstödet. Och det är ett annat sätt att arbeta med den här gruppen, nämligen att, och det är inte exakt samma grupp, många av dem som har försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag, många av dem är ju också inskrivna på Arbetsförmedlingen. De som har arbetsförmåga och har försörjningsstöd, nu kommer vi införa ett aktivitetskrav. Så kommunerna måste ställa krav på dem att aktiveras, att göra saker på dagarna. Det här tror jag är en väg att gå framåt även för den grupp som inte har försörjningsstöd. Av det enkla skälet att vi behöver fler barn, behöver se sina föräldrar gå till en sysselsättning på morgonen, till ett jobb. Och det jobbet kanske inte alltid kommer vara ett jobb som är kvalificerat på det sättet att arbetsgivare har efterfrågat det. Men de kommer ändå gå till någonting där de aktiverar sig. Jag tror det är viktigt också utifrån ett rent socialt perspektiv. Den stora risken som vi löper i det här landet just nu, det är att vi har en generation barn som aldrig sett sina föräldrar gå till jobbet. Och att de barnen ärver utanförskap och arbetslöshet. Det är jag mycket bekymrad över.
Om vi slutligen då återgår till frågan om arbetskraftsinvandring. Var ligger den någonstans nu egentligen? När är det tänkt att det här medianlönskravet ska införas?
Nu fick vi ju den här utredningen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen strax före sommaren. Och jag räknar med att det här kommer diskuteras under hösten. Någon mer detaljerad tidplan så har jag inte.
Men då kommer du sätta dig på tvärs?
No, som jag inledde med att säga, Liberalerna står bakom Tidavtalet. Tidavtalet är bra för Sverige. Vi har arbetat pragmatiskt i Tidavtalet, både när det skrevs och när vi genomför Tidavtalet, med att göra saker som är bra för Sverige. Här har vi identifierat en fråga som vi tror vore ett misstag för Sverige att göra. Då kommer vi framföra det. Men det är klart, kommer vi inte överens om någonting annat, då gäller det som står i Tidavtalet.
Har du framfört de här synpunkterna till exempel Jimmy Åkesson eller någon annan ledande sverigedemokrat?
Ja, vi har i de kanaler vi använder för att diskutera politiska sakfrågor framfört både hur vi, vilka datapunkter vi tittar på i form av utredning, undantagslista och så vidare. Vad arbetsgivarna säger, hur de har beräknat kostnaden för Sverige om vi går vidare med detta och vilka slutsatser som Liberalerna har dragit av det. Nämligen att det bästa för Sverige vore att inte gå vidare med det här förslaget.
Vad har du då fått för svar från Sverigedemokraterna? Eller för besked?
Frågan kommer diskuteras framöver. Det är väl så långt jag kan säga just nu.
Hur höga förhoppningar hyser du att Sverigedemokraterna kommer att acceptera din linje?
Jag tycker ändå man ska ha med sig att diskussioner och förhandlingar med Sverigedemokraterna och med Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna inom ramen för Tidavtalet går bra. När vi pratar sakpolitik och väger argument för och emot varandra, även om Tidavtalet är omfattande, så innebär det också en ständig diskussion om detaljer och inriktningar och sånt där. Och jag, so far so good, så jag hyser gott hopp om att de andra partierna också kommer att lyssna på vad vi har att säga och väga detta mot andra saker.
Mm. Innan vi avslutar, inte riktigt kunna släppa en grej. Det var att du tidigare sa att du aldrig hade hört uppfattningen om att invandring generellt är dåligt. Det är lite förvånande, för jag tycker man hör det från Sverigedemokraterna hela tiden. Jag undrar, är du riktigt ärlig där med att du aldrig har hört att Sverigedemokraterna tycker att invandring oavsett skäl är problematiskt?
Nej, jag sa nog inte att jag aldrig har hört det. Jag sa att det är inte vad jag hör.
Utan du hör från Sverigedemokraterna att arbetskraftsinvandring är ganska okej ändå, eller?
Jag uppfattar att till skillnad från asylinvandringen, där vi är överens om en mycket strikt linje, så är vi ju även överens om att arbetskraftsinvandring behövs till Sverige.
Mm. Intressant. Vi får väl se hur det går med den saken och framtida förhandlingar mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna och mellan dig och Jimmy Åkesson. Stort tack Johan Britz för att du gästade mig idag.
Tack snälla.
Och stort tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen ni tycker vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.